Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, lördag, och då ska man alltid vara nyfiken på någon. Så här i juletid så blir man ju nyfiken på killen som har gjort det som Tarek Taylor ska göra i år. Han har varit julvärd bland mycket annat. Kalle Moreus. Ja. Alltså minnen från den där julvärldsåret. Har du några tips till Tarek?
Ja, ta med dig någonting att käka och se till att du kanske har någon med dig på julafton där, för det är väldigt ensamt och SVT är väldigt tomt.
Är det då? Ja. Det är du och den där lilla tändsticksasken som Arne lämnade efter sig.
Ja, nu var jag den sista också som gjorde det uppe i programkontrollen, för nu gör de det nere i Studio 1 eller någonstans och bakar de ihop och bygger en liten stuga och gör det lite mysigt. Men jag var ju instängd i ett kassaskåp, hermetiskt till slutet kassaskåp. Jag känner mig så fruktansvärt ensam och längtade hem så här nästan tårarna kom.
Men firade ni jul innan då, eller med familjen då och sånt, eller?
Nej, det gjorde vi väl dagen efter då. Jag satt mig faktiskt i bilen på natten och körde hem till Orsa, så jag kom hem 3:30 tror jag på morgonen eller någonting sånt där.
Orsa låter som väldigt mycket som alltså, en fantastisk julort, Kalle.
Ja, det är det absolut. Oj, det är riktigt så där skogen och en massa tomtar.
På loftet.
Ja.
Men du, när du lämnade Orsa här, har de kommit julpyntet fullt gång liksom, är det krig om julpyntet inne i byn?
Nej, det är lite mer så där
avskalat.
Ja, jag tror det är lite så. Det är lite jantelag också, lite så där man sätter upp sin julgran ute där. Men i år hade jag tänkt att jag ska faktiskt åka bort och köpa på mig lite så där och göra lite American. Jag ska inte säga något till min dotter och min exfru som kommer, så jag ska...
Det blir ett päront farsa fira jul del 2, eller?
Jag ska försöka.
Go all in liksom, så här kärnkraftsreserven bara tickar iväg liksom.
Ja, och är det ingen snö så ska jag köpa snö på sprayburk, så nu jävlar ska vi ha jul, tänkte jag.
Men du, alltså Kalle Moreus, alltså julen, vad betyder den för dig, alltså rent så där privat, alltså från uppväxten?
Ledig och... hör och häpna, men lite åt hälsolivet. Jag firar alltid en vit jul.
Okej.
Okay. Det finns några som tycker att man ska fira vit jul. Och jag har en kompis som har varit för detta alkoholist och är lite involverad i det där. Så jag hänger lite på det faktiskt. Jag dricker ingen alkohol under julen och jag tänker på att det är ändå, nu har jag en vuxen dotter, men jag vill förmedla den grejen liksom. Jag tycker det är väldigt onödigt att liksom dra till det på julen.
Precis. En annan jul som jag tänker på, Kalle, som jag satt och tittade på lite gamla bilder från julen 2004, tsunamin, Kalle.
Ja.
Det julåret måste ju ändå vara. Vad tänker du när du säger julen 24?
Ja, den grejen ligger ju med där. Alltså, det var kanske då jag liksom fick en sån... Jag var på Pippi Island, så att jag var i den där skiten på riktigt. Men det är en sån där grej som har fått en att liksom tänka till och kanske prisa tiden kring jul. Att man får vara tillsammans med sina nära och kära.
Mm.
Och så. Man fick ett annat perspektiv på livet efter den där händelsen. Verkligen.
Något annat man får perspektiv, det är alltså den fantastiska resan som du gjorde tillsammans med kompisarna. 16 weeks of hell, stora hälsoresan, kallar den vad du vill. Alltså, ja. Hur har det gått nu efteråt? Alltså,
jag har ju hållit i. Lite förändringar har jag gjort. Jag har ätit upp mig 8-10 kilo helt medvetet, för att jag har tränat väldigt hårt sen det tog slut den 27 april fram till nu, så att jag ville bygga lite muskler och så vidare, så att jag har ätit lite mera mat och det, men det har jag fullständig kontroll på det, men man kan inte bygga muskler och äta 1200 kalorier om dagen som jag gjorde, det går liksom inte, och jag ville faktiskt bygga upp min kropp lite grann, så att jag har kört väldigt hårt och nu är det ju hem och rensa i garaget och plocka fram skidorna och göra ordning mitt vallningslaboratorium som jag har.
Okej, du är lite så här professor i svenska skidlandslaget.
Absolut.
När det gäller...
ja. Och i år ska jag dessutom få äran att träna med Saudiarabiens skidlandslag som befinner sig i Orsa och under ledning av Christer Skog faktiskt.
Hoppla.
Ja. Och jag driver en liten eventgård uppe i Orsa, så vi ska hyra ut lite bostäder till dem och lite sådär. Så jag ska få hänga på den träningen lite grann. Alltså nu kan inte jag åka med dem, men, ja, men alltså jag får ju vara där. Man får inspiration och Christer får ta hand om mig lite och sådär. Så att...
Är du duktig på att åka skidor annars eller?
Ja, nu kan jag. Jag har åkt skidor hela mitt liv. Så att, nu är ju första gången också som jag får åka skidor och i vuxen ålder och väga liksom någonting åt någon form av normalitet. Så att, sista gången jag åkte i våras, då vägde jag inte heller så mycket och det gick fruktansvärt fort. Det var riktigt roligt.
Var du en idrottskille, Kalle, när du växte upp? Eller fanns det liksom någon idrotts... Du, pappa var ju riksspelman. Och...
Ja, men han var också... När han var ung så var han ju en stor skidåkare. Så skidåkningen kom ju liksom helt automatiskt. Och vi hade spår utanför huset där jag bodde. Och man var ju ute i snön hela tiden. Liksom, och man var bort och spolade hockeyplanen och åkte skridskor. Och... Alltså det är ju otroligt vilken barndom man hade när man tänker efter på.
De var vitare jularna för på något vis. Eller de har alltid varit vitare uppe i Orsa.
Ja, så var man lite mindre som om snöhögarna var större på, ja, så vis.
Precis, gigantiska. Du, tjur på retur. Jag kände mig alltså så träffad. Vi är ju samma ålder, Kalle, du och jag. Ja. Kärleken till gubben.
Ja, jag skrev en bok om det här som heter Tjur på retur. En kärleksförklaring till alla gubbar. Men egentligen så är det nog en kärleksförklaring till gubben i mig, kanske. Ja. Alltså, jag måste omhulda gubben i mig som kommer nu. Han kommer smygande.
Jag kan känna så här ibland när jag sitter och tittar på mig själv i spegeln, så är det en person och sen gubben i huvudet här, han är 20 någonstans.
Ja, jo, men den gubben är ju väldigt viktig att hålla tag i. Alltså, man får, jag har tagit bort lite speglar hemma.
Har du gjort det?
Ja, det, speglar är inte bra.
Nej. Det är framförallt, jag brukar gå på mellandagsrean när jag kommer in, vet, i provhytten. Man känner att, vem fan är den där gubben där?
Men då kan jag rekommendera att göra det som jag har gjort. Alltså man gör en stor livsförändring och så tar man bort en massa kilon och så får man köpa nya kläder. Liksom. Ja. Det inte låter... en kostym kan jag ha längre. De hänger som cirkustält på kroppen.
Okej. Okay. Har du kastat dem eller har du kvar dem?
Nej, de hänger där som någon form av... vad ska jag säga? Det är väl hården i mig som inte slänger någonting.
Vad samlar du annars förutom kläder, Kalle?
Jag samlar på champagne och Gibson och Fender-gitarrer.
Okay. Vilken är som favorit-Fendern som du har där hemma?
Ja, jag har en massa fina gamla Fendrar och jag samlar mitt år lite grann, 63. Men den gitarren jag spelar absolut mest på, det är en Telecaster som är byggd upp i Norsjö. Mm. Det vet inte ni var det ligger, men det ligger långt upp i Norrland. Det är en kille där som heter Perra Nilsson som har byggt den. Och den är kanske den bästa arbetshästen jag har.
Vi sitter här i Malmö Arena, Retro FM-studio, och jag ska bara konstatera att alltså, varje dag när jag går upp till vårt lilla serverrum och kikar, så tittar Kalle Moreus ut på mig när jag kommer ut ifrån serverrummet. En bild från, du var med här invigde 2008.
Ja, det är otroligt. Jag kommer inte ihåg det, men när du säger det, börjar jag växa någon frö i huvudet. Kanske börjar jag få tag i det minnet.
Melodifestivalen, annars också, det är också lite känsla för Malmö.
Jo, vi var här absolut på en del tävlingar. Vi bodde på Savoy, kommer jag ihåg. Ja, det var väldigt roligt.
Alltså, blir någon mer Mello i framledes?
Det ska man ju aldrig säga. Det handlar ju bara om en enda sak, och det är att man har en låt som man känner att den här passar bra in i det här sammanhanget. Sen är jag i den åldern och i den situationen att man blir ju liksom en form av... Det är inte meningen att jag ska vinna.
Nej.
Liksom, alltså,
det är Janne Malmsjö och det är du och de här...
Ja, Hasse och liksom det är, man är lite utfyllnad så. Och sen för att SVT också har restriktioner om ålder och kön och liksom etnicitet och så vidare. Alltså då måste jag ha med det. Ja. Säkert. Det är säkert så det fungerar, tror jag.
Vi befinner oss som sagt var i Malmö, och där kommer du också befinna dig och spendera uppstarten till julen tillsammans med dina kompisar ute på luftkastellet.
Ja, det är så fruktansvärt roligt.
Alltså efter detta skitpandemiår som vi har bakom oss, var ut och möta publiken.
Ja, jag har redan klarat av en stor turné, 22 gig. Jag har klarat av... jag har spelat sen slutet av september så fingrarna blöder. Alltså det, jag har inte knappt varit hemma. Och så krockar det dessutom med årets älgjakt så att jag fick problem. Jag tänkte, jag tänker inte ge mig. Jag ska jaga älg. Mm. Så jag åkte till Leksand på och jaga. Sen åkte jag till Västerås och spelade. Och så körde jag hem därifrån och jagade på nästa dag. Åkte till Falun och spelade på turné. Jag hade sån tur att det var närheten av Leksand. Och sen tillbaka och jagade. Och sen åkte till Gävle och tillbaka och jagade. Och så där. Så att jag fick mina fiskar varma då kan jag säga. Men jag ger mig inte. Alltså, jag ska jaga och jag ska spela samtidigt.
Hur gick årets jakt?
Ja... Jo, det gick ganska bra, men jag har delägare i en gråhund så att och det gick inte så bra för henne. Det var lite stolpe ut, men...
Ja, okej.
Okay. Hon heter Gullan.
Blir det älgköttbullar i varje fall i år?
Absolut, jag har spännband kring frysarna hemma. Jag har så mycket mat hemma så att jag vet inte vad jag ska... Jag får lov att ge bort.
Mm. Du, alltså, vad kommer vi se här på luftkastellet? Alltså, det blir en klassisk rockjul eller är det Kalle Moreus eller är det Kalle, Nina och Simon som då är dina kompisar då, som
ja alltså vi, om jag ska vara riktigt ärlig så har vi inte satt programmet. Vi har en stor låda med låtar som vi om bara en liten stund ska åka ut och börja repetera och sen ska vi sätta ordning i program. Sen vad det blir i det är liksom lite grann känslan av när vi är där, tror jag. Det får bli lite chokladjul, tror jag.
Tombola med
galler. Sen finns det ju vissa givna låtar som absolut ska göras. Men sen har vi lite ogivna låtar också som vi känner efter. Vi vet inte riktigt. Det är Simon som får liksom vara med och bestämma lite.
Kan vi bara konstatera att det är luftgitarr och sen musikhögskola och sen... Filharmonikerna, alltså vilken spread på karriären, alltså först luftgura eller vilket, kom det före?
Nej, mitt i musikhögskolan.
Okay.
Jag åkte hem på en sån här på jullov 83 eller 84. 83 måste det vara. Och så var det sån här, i Mora gick man på den tiden då på Mora Hotell och det var så här, du vet, alla hemvändare på juldagen. Och av någon outgrundlig anledning så hamnade jag på scenen där på kvällen när det var uttagning till SM i luftgitarr.
Whoops.
Ja, det var verkligen whoops. Och av någon outgrundlig anledning så gick jag och vann den uttagningen. Sen glömde jag bort det där. Sen i april började dunka in en massa brev från SM i luftgitarr. Så jag tänkte, men det här kan inte jag hålla på med. Jag är ju jätteseriös. Jag stod ju på övningsrummet och övade skalor och spelade Beethoven trio och sånt där liksom. Men så jag hade några dagar ledigt där, sammanföll med den där på Börsen, eller på Berns var det. Så jag åkte dit. Eller först var jag hem och spelade in någonting och spelade luftgitarr till, så vi gjorde en egen sån inspelning. Mm. Och så var det så sjukt att det året så satt samtliga gitarrister i Stockholm i juryn. Det var Velander, Schaffer, alla var där liksom, Kino Mariano, allihopa var där som var heta då. Och så går jag och vinner där. Bara för att 3 år senare flytta till Stockholm och bli kollega med alla de där.
Var det
jag började spela med alla dem på riktigt liksom. För att jag fick en sån här carte blanche rakt in i alla studios här i Stockholm. Bara för att jag flyttade till Stockholm och vi började spela med Benny Andersson. Och jag har varit studiomusiker. Liksom jag satt ju på 50 plattor och sådär om året ett tag där och spelade. Så att då var man kollega med dem. Det var väldigt roligt.
Björn och Benny och Anne-Frid och Agnetas comeback, alltså vad tycker du om har du hunnit lyssna igenom Voyage? Och
absolut har jag gjort, jag tycker det är otroligt roligt och jag har spelat med Benny sedan 1986 och jag känner igen saker och ting, smaken i munnen, hans melodier liksom, jag älskar det liksom. Jag verkligen tycker det är fantastiskt att de gör det.
Tror du att det skulle hända liksom? Alltså, för det här är ju liksom, det här har bubblat sig bland alla oss som växte upp i den.
Jag har väl vetat om det ett tag att det skulle hända.
Men det är inte så att du kommer åka med ut på om det skulle bli en ABBA-turné så att du hade, nej.
Får hemskt gärna ringa och fråga mig. Jag kommer direkt faktiskt.
brorsorna, de spelar ju i Bau, de spelar i Orsa, ni spelar i Orsa spel med hela gänget. Men hur är det, var lillbror som växer upp i den miljön?
Det är ju tack vare dem som jag har blivit den jag är. För att de överröste ju mig med musik i alla stilar. Alltså, jag kunde inte skilja på vad som var bra eller dåligt. Liksom. Jag tog ju med liksom brorsans Frank Zappa-plattor på roliga timmen och fick stryk på rasten. Liksom. Den där skiten tar du aldrig mer med dig. Liksom. Polarna var ju förbannade. Liksom. Ska vi sitta och höra på det där? Alltså, det var ju lite, jag förstod ju inte det. För mig var det bara musik. Jag blandade hejvilt liksom redan som 7-åring. Liksom. Mm. När jag var 5 år fick jag en platta av mina bröder. Det visade sig vara Deutsche Grammophons utgivning av Beethovens femma med Karajan. Liksom. Oh, alltså, och jag tyckte det var kanon. Liksom. Mm. Samtidigt som jag kunde gå upp och lyssna på hans singlar, Perras singlar på Beatles. Så jag fick, och spela svensk folkmusik som var ju hela tiden i vårt hem. Och i vår värld liksom.
Så du är inte såhär, det är en fanger röra i din värld liksom. Utan
nej, det finns bara
bra musik och dåliga låtar.
Ja, eller och bra och dåligt är ju någonting som jag tycker är väldigt känsligt att prata om. För vem att sitta och säga att det där är dåligt eller nej, det där är bra?
För mig har det varit att bara det finns en bra melodi, det finns någonting som kan bara beröra mig.
Ja, det är olika
mig
för oss alla vad det är för något liksom. Jag tycker inte det går att moralisera och säga att det finns bra eller dålig musik. För att då, det är ju som att säga att det finns bra och dåliga människor. Det är inte riktigt sant.
Nej, men så är det.
Men sen finns det ju musik som intresserar mig och det finns musik som inte intresserar mig naturligtvis.
Alltså, i ditt fantastiska långa musikliv, alltså, vi har turer över till USA, Nashville. Vad betyder Nashville för dig?
Ja, det är ju en sån scen upptäckt i livet som började för 3-4 år sedan. Fick chansen att åka med på en sån hockeyresa. Mm. Följ med. Och det var ett företag i Leksand som hörde av sig till mig och frågade om jag kunde vara liksom säljfigur. Så får jag åka med gratis dit. Och se 2 matcher. Jag är ju hockeyfreak också. Mm. Jag känner ju Filip Forsberg lite grann. Jag jagar med hans plastmorfar. Så att jag var väldigt insatt i Philips. Och Leksands IF naturligtvis då. Så det är ju... Det är också ett sånt sidointresse i mitt liv. Liksom. Så det var ju perfekt att åka dit. Och sen är det ju, det var nog perfekt att ta med mig också. För jag har varit liksom en guide för alla i musik. Det var ju inte bara hockey utan man hade mycket fritid också. Och fruktansvärt roligt. Det kanske är den roligaste stad jag någonsin har varit till. Alltså. Jag skulle kunna flytta dit. Och det skulle inte förvåna mig om jag är där en period i livet snart. I alla fall ett par månader kan man åka dit och vara där. För att det är så inspirerande och det är så mycket musik och det är så otroligt trevligt.
Är det som att hänga med själsfränder på plats där liksom?
Hela tiden. Alltså det och gitarraffärerna och liksom bara den sinnessjuka grejen att klockan 11 börjar banden lira varje dag. Det bara gå ner på den där music row och käka frukost och ta kaffe och en bulle och sitta och lyssna på ett band. Liksom.
Så fräckt?
Ja, det är ju inte sant. Det är ju liksom, det är verkligen en musikers dröm. Liksom. Men sen också på riktigt hitta, jag har ju fått lite kontakter där. Alltså jag känner några sådana kollegor där borta som är väldigt etablerade. Liksom, och det var ju ett par svenskar där när jag var där. Alltså Jamie och David och så vidare. Man hade lite kontakt där man kom dit. Liksom. Så det var ju roligt. Alltså det är fantastiskt. Jag kan rekommendera alla att åka dit.
Du, innan vi skiljs åt och du ska iväg och komma på vad ni ska spela för någonting. För det kan vara bra att veta. När det är Rock and Roll Christmas på Luftkastellet. Ska vi säga på spela nu här över helgen och även nästa...
Torsdag, lördag.
Nästa vecka.
Ja,
också. Du, så tänker jag att alltså alla som brukar komma hit får plocka ut en platta. Och vi tänker vi en låt som betyder något för dig fortfarande. Tänk en CD-skiva som har fastnat och du kan bara spela en enda låt som du skulle kunna ta på en tur från Orsa ner till Stockholm till exempel. Om du satt fast i bilen och bara behövde en låt.
Då blir det ju något sånt här riktigt nördigt, något sånt där amerikanskt intellektuellt ifrån sent 70-tal. Och då blir det ju Steely Dan och någon av deras låtar. Alltså.
Do It Again kanske?
Ja, jättebra. Alltså.
Fantastiskt. Kalle Moraeus, den ynnest att få ha dig, att du klev upp här bara för det här.
Tack så mycket, det var jättetrevligt att vara här.
Lördagsgästen på Retro FM.